Tack så jättemycket, teamet. Härligt att lovsjunga tillsammans. Det är ju bästa sättet att börja dagen på, tycker jag. Yes, för Gud är allting möjligt. Gideon, jag ska göra dig stark. Det är det som är temat idag. Under sommaren har vi ju predikat till det här temat. För Gud är allting möjligt. Och vi har tittat närmare på olika bibelpersoner vars liv pekar på just detta. Vi har hört om Paulus, Josia, Josua, Ester, Jona, Elia, Elisa och fler därtill. Och det kommer fler också. Men idag ska jag berätta om Gideon. Och för många är ju det här en känd berättelse, men kanske inte för alla. Så vi börjar med att läsa själva berättelsen lite grann. Och vi läser om Gideon i Domarboken kapitel 6-8. Så om du har en bibel med dig, antingen en pappersbibel eller i appen, så får du gärna slå upp Domarboken kapitel 6. Så ska vi börja där och hålla oss där omkring. Och bakgrunden är ju då att Israels folk, de har ju äntligen blivit fria från århundraden av slaveri ute i Egypten. Och sen fick de vandra i öknen i 40 år. Inte för att det var så långt från Israel till Egypten, utan för att folket inte vågade tro på Kaleb och Josua när de sa att Gud skulle hjälpa Israels folk att återerövra landet Israel. Men till slut så kunde ju Josua leda tillbaka folket in till löfteslandet där de hade bott 400 år tidigare. Och Gud visade ju på ett mäktigt sätt att allt är möjligt när Jerikos murar rasar, så som vi hörde om härom veckan. Och nu så har Israels folk fått flytta hem till Israel igen. Det här hade de ju längtat efter under en lång, lång tid. Och nu, de hade ropat och bett, och nu borde ju allt vara frid och fröjd. Men, som vi ser i Gamla testamentet, så glömmer ju folket sitt löfte till Gud. De glömmer att de har sagt att de ska följa honom, och istället så lockas de att be till andra gudar som folken runt omkring ber till. Så då låter Gud vissa folk komma in och ställa till med problem i landet. Innan Gideon så hade Debora och Barak kämpat mot amoréerna och Israel. De får lugn i en period. Men så glömmer Israel Gud igen, och de gör sånt som var ont i Herrens ögon, står det i första versen i Domarboken 6. Och Gud låter midjaniterna komma in i Israels land. Och det här var en svår tid för midjaniterna. De förstörde allt som växte i Israel, och de lämnade inget kvar att leva av. Så israeliterna blev väldigt fattiga, och de svälte och led stor nöd under den här perioden. Och då börjar man ropa till Gud igen: Gud, kom och hjälp oss. Guds löfte är ju att han ska välsigna Israel. Så när de vänder sig till honom så svarar han. Och Gud, han skickar en ängel som visar sig för Gideon. Gideon, han är ju jätterädd för de här farliga midjaniterna. Så han försöker gömma sig så att de inte ska komma och ta hans mat. Jag har förstått det som att på den här tiden, så när man tröskade sitt vete, så brukar man stå på en höjd där vinden hjälper till att skilja agnarna från vetet. Men när ängeln kommer till Gideon så håller han på att tröska ner i en vinpress. Det vill säga ner i en stor grop i marken där man brukade egentligen trampa druvor. Det var nog svårare att jobba i gropen, men Gideon hoppades att fienden inte skulle få syn på honom där nere i gropen. Så vi läser från Domarbrevet kapitel 6 och från vers 11. Men en dag kom Herrens ängel och satte sig under terebinten vid Ofra på den mark som tillhörde avisriten Joash. Där höll Joars son Gideon på att tröska vete i vinpressen som gav honom skydd för midjaniterna. Herrens ängel visade sig då för honom och sa: Du tappre soldat, Herren är med dig. Nu läser jag ju nu Bibeln. Så vi är ju vana annars att det står: Herren är med dig, du tappre stridsman. Herre, om Herren verkligen är med oss, varför har då allt det här hänt, svarade Gideon. Och hur är det då med alla under som våra förfäder har talat med oss om, som när Gud förde dem ut ur Egypten? Nej, nu har Herren alldeles lämnat oss, och han låter midjaniterna göra slut på oss. Då vände sig Herren till honom och sa det: jag ska göra dig stark. Gå och rädda Israel undan midjaniternas våld. Det är jag som sänder dig. Men Herre, hur ska jag kunna rädda Israel, svarade Gideon. Min släkt är ju den oanseligaste i hela Manasses stam, och jag själv är den i familjen som man sist skulle tänka på för ett sånt uppdrag. Men jag ska vara med dig, säger Herren. Du kommer att besegra midjaniterna som om de vore en enda man. Sen bevisar ängeln för Gideon att han är en Guds ängel genom att bränna upp maten som Gideon lagat. Och Gideon, han blir jätterädd och tror att nu kommer jag att dö. Jag har sett Guds ängel ansikte mot ansikte. Men Gud säger att han behöver inte vara rädd. Och så här går det till när Gideon då får sitt första uppdrag av Gud. Gud vill sen att han ska riva sin fars balsaltare som de har byggt för att be till Bal, en avgud. Och att Gideon istället ska bygga ett nytt altare där, där han ska offra till Gud istället. Och Gideon, han gör som Gud säger, men han är rädd för att folket ska hämnas. Så därför så gör han det på natten när de inte ska se honom och hans medhjälpare. Men sen listar folket ändå ut att det var Gideon som hade gjort det där. Men de bestämmer sig för att inte döda honom eller straffa honom, utan de säger att Baal får själv straffa den som har rivit hans altare. Ja, så Gideon, han börjar med darrande ben att följa Gud. Och han förstår inte varför Gud vill använda en sån oansenlig kille som honom. Och han har först så svårt att tro att Gud var med. För den här hungersnöden och de här svåra problemen som fanns i landet, med de problemen så verkade Gud så väldigt långt borta. Så, det första vi lär oss av den här berättelsen med Gideon, tänker jag. Min första punkt är att Gud kan verka väldigt långt borta, men han finns alltid nära. Gud kan verka långt borta, men han finns alltid nära. Jag tror att de flesta av oss har känt så någon gång, att Gud känns långt borta. Ibland har vi ökenperioder i våra liv. Kanske drabbas vi av en sjukdom och lever med smärta eller något annat. Kanske någon är mobbad, känner sig utfryst. Kanske har vi ekonomiska problem. Kanske har vi fått lämna hus och hem. Vi saknar vår familj. Kanske lider vi av ensamhet. Det finns många olika scenarion och situationer då Gud kan kännas långt borta. Men jag önskar att du skulle förstå att Gud aldrig lämnar dig. Han finns alltid där vid din sida. Och jag älskar ju den här klassiska berättelsen om fotspår i sanden. Där det är en man som ser tillbaka på sitt liv. Och han ser som två par fotspår där på stranden. Gud har gått bredvid honom genom livet. Men mannen frågar Gud: men varför är det bara ett par fotspår i sanden då, när mitt liv var som svårast? Lämnar du mig då, Gud? Men Gud svarar att nej, då bar jag dig. Gideon, han tyckte att Gud hade övergett Israel, men det hade han ju inte. Israel däremot, de vände Gud ryggen om och om igen. Men Gud verkar aldrig ge upp. När de ber honom om hjälp så svarar han. Men han väntar tills de ber honom. Kanske vill han inte curla sina barn, tänkte jag när jag läste den här texten. Ni vet väl vad curlingföräldrar är? Det är ju när vi föräldrar, vi sopar banan och fixar och donar och ordnar allt för våra barn så att de aldrig behöver stöta på några hinder. Utan de kan liksom bara glida fram genom livet som ett sånt här curlingklot på en blank polerad is. Men så har det ju visat sig att det här var inte en jättebra strategi. För när barnen växte upp så krävde de att alla andra också skulle fixa och dona och ordna för dem. Och de lärde sig inte att hitta vägar över eller runt hinder. Om ett hinder visade sig så satte de sig bara ner och skrek tills någon annan kom och flyttade på det och fixade det åt dem. Men Gud, han är faktiskt ingen curlingförälder. Ibland skulle vi kanske önska att han var det. Att han bara skulle ta bort de där bergen som står i vägen när vi ska fram. Men han är inte det. Men det betyder inte att han inte älskar oss. För Gud älskar oss ju så otroligt mycket, både dig och mig. Han älskar oss så mycket så att han lät sin enda son dö för vår skull. För att vi skulle kunna leva nära Gud igen. Men Gud vet att vi behöver lära oss vissa saker. Att vi ibland måste gå igenom svårigheter. För att när vi kommer ut på andra sidan så har vi lärt oss någonting. Ofta både om Gud och om oss själva. Och inte så sällan om andra människor också. Paulus, han skriver i Romarbrevet kapitel 5 och vers 3. Så skriver han så här: men inte bara det, vi är också stolta över våra lidanden eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga. Och uthålligheten ger fasthet och fastheten ger hopp. Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den heliga anden som han har gett oss. Jag tror inte att Gud skickar problem till oss. För han vill oss gott. Men jag tror att, och det, jag vet inte om ni håller med mig, men jag tror att han kan tillåta att vissa saker ändå drabbar oss. För som ni vet så står det inte i Bibeln att den som tror på Jesus ska få leva ett helt bekymmersfritt liv i alla sina dagar. Utan det står att Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Matteus 28:20. Det står att Herren är min starkhet och min lovsång i Psaltaren 118 och vers 14. Det står att om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, för du är med mig i Psalm 23 och vers 4. Det står att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Romarbrevet 8 och 28. Eller om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Romarbrevet 8 och 31. Eller varken död eller liv kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus vår Herre. Lite senare i Romarbrevet 8. Och så står det i Ordspråksboken 16:3: befall dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Och det här är ju inte bara klyschor som vi slänger oss med, utan det här är Guds ord som vi kan hålla fast vid när det är lite kämpigt och svårt i våra liv. Så min andra punkt är, det är prata med Gud. Ibland när vi stöter på problem så går vi antingen och muttrar för oss själva. Eller beklagar oss för familj och vänner och sociala medier. Om hur synd det är om oss och allt sånt här. Men tänk om vi skulle göra som Gideon istället och prata med Gud. Nu var det ju kanske enkelt för att han mötte ju verkligen en ängel fysiskt. Så här. Det har ju kanske inte så många av oss gjort. Men även efter det så fortsätter han ju att prata med Gud väldigt klart och tydligt. Först pratar han med den här ängeln, men sen pratar han också direkt med Gud. Och ibland när jag är ute på skolorna med bibeläventyret så frågar barnen mig att, men varför talar inte Gud så här tydligt till någon idag? Varför gjorde han det på Bibelns tid men inte nu? För de har inte hört talas om att han gör det nu. Och när jag är med bibeläventyret så får inte jag göra den kopplingen och säga att jo, men det gör han. Det får man ta i andra sammanhang. Men jag tror ju inte att Gud har slutat tala till mänskligheten. Jag tror att vi kanske inte alltid lyssnar. Vi kanske faktiskt inte förväntar oss att han ska tala till oss särskilt mycket. Vi lever ofta i ett sånt brus av olika ljud och aktiviteter. Vi har tv-apparater och datorer och mobiltelefoner och musikspelare och allt möjligt. Så vi kanske ibland har tappat bort ljudet av Guds röst. En del har ju hört Guds röst som att han faktiskt satt där i rummet och talade. Men många gånger så är ju den där rösten bara en viskning i vårt inre. En känsla om någonting vi ska göra. Och jag tror att det är viktigt att stanna upp ibland och både prata med och lyssna till Gud. Och jag tror att vi kan träna oss på att höra honom så att hans tilltal till dig blir lika tydliga som för Gideon när Gud talar till honom om hur de ska besegra midjaniterna. Så min tredje punkt blir sen, se inte ner på dig själv. Gideon, när ängeln talar till honom och kallar honom för tapper soldat, stridsman, att Gideon ska rädda Israel från midjaniterna, då säger ju Gideon, men jag är ju den i familjen som man sist skulle tänka på för ett sånt uppdrag. Han tycker liksom att det måste finnas en massa andra människor som du kan välja, Gud. Varför väljer du mig? Jag är ju den minst viktiga, den mest oansenliga. Och senare, men senare då, i vers 34, så kommer Herrens ande över Gideon, står det. Så då samlar han ihop Israels armé. Men sen blir han osäker igen. Och från vers 36 så står den här texten om ullen. Att då Gideon säger till Gud att om du tänker använda mig för att rädda Israel så som du har lovat, bevisa det då genom att låta den här ullen som jag lägger ut på tröskplatsen ikväll vara våt av dagg imorgon bitti, men marken runt omkring, låt den förbli torr. Då vet jag att du tänker rädda Israel genom mig så som du har lovat. Och så sen räcker ju inte det för Gideon, utan han säger, förlåt Gud, men kan vi göra ett test till? Då det vi gör tvärtom, att ullen ska vara torr och gräset vara vått. Först då vågar han lita på att du vill använda mig. Så se inte ned på dig själv som Gideon gör. Gud vill använda dig. Gideon, tänker jag. Gud har ju sagt, jag ska göra dig stark. Och när vi går med Gud, då behöver vi ju inte klara saker själva längre. Det är ju ofta det tankefelet som vi gör. För Gud kommer med kraft så att vi orkar och vi klarar mer än vad vi hade vågat hoppas och tro. Det är det som den här predikoserien handlar om. För Gud är allting möjligt. Inte för Emma-Lena är allting möjligt. Inte för Daniel är allting möjligt. Utan för Gud är allting möjligt. Du kan tycka och tänka en massa tokigt om dig själv. Men när Gud ser på dig så ser han en människa som han älskar. Och som han har utrustat på ett speciellt sätt. För en särskild plan som Gud har för ditt liv. Du är ju inte bra på samma saker som personen som sitter bredvid dig. Men du är bra på det som Gud har gjort dig bra på. Ibland tar det tid för oss själva att förstå vad vi är bra på. Ibland kan andra behöva hjälpa oss att se vad det är. Att bekräfta någonting. Våga tro på positiva saker som andra säger till dig. Kanske är de faktiskt använda av Gud för att uppmuntra dig. I Zakaria 4:6 så står det, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger härskarornas herre. Det är Gud vi har på vår sida. I Romarbrevet kapitel 4 så skriver Paulus om Abraham. Att Abraham, han tvivlade aldrig i otro på Guds löfte. För hans tro gav honom styrka och han ärade Gud. Han var helt övertygad om att Gud kan göra vad som helst som han har lovat. Och därför räknades han som rättfärdig. Och vet ni vad som står sen i versen efter? Det står så här. Men utsagan räknades som rättfärdig skrevs inte bara ner med tanke på honom. Det gäller även oss. Vi ska också räknas som rättfärdiga eftersom vi tror på Gud. Han som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han lämnades ju till att dö för våra synder och uppväcktes igen för att vi skulle bli rättfärdiga. Så se inte ner på dig själv. Du är en Guds skapelse. Och genom Jesus så räknas vi som rättfärdiga. Så som jag brukar säga till barnen. Vi har fått en superkraft som hjälper oss. Och det är bönen och den helige ande. När vi ber så kommer den helige ande och hjälper oss. Och när vi är svaga så är Guds ande stark i oss. Okej, så hur gick det för Gideon när han hade samlat Israels armé? Det var ganska många soldater han fick ihop. 32 000 soldater. Men så säger ju Gud till honom, Gideon, ni är alldeles för många. Jag kan inte låta er allesammans strida mot midjaniterna. För då kommer Israels folk att skryta och säga, vi klarade vår räddning själva. Så meddela folket att alla som är rädda och oroliga får gå hem. Och jag vet inte om Israels armé bestod av en hög fegisar. Eller om midjaniterna verkligen var så extremt brutala. Men det var ju 22 000 soldater som vände om och gick hem. Så från 32 000 så blev de 10 000 kvar. 2/3 av armén vände om. Och man kan ju tänka sig att Gideon liksom stod och gapade. Men hur ska det gå nu, Gud? Och Gud talar ju ännu en gång. Ni är fortfarande för många, säger han. Samla folket vid vattnet. De som går ner på knä och dricker direkt ur floden, de ska du skicka hem. Men de som liksom tar vatten så här med handen och dricker, de ska du behålla kvar. Och nu blir det ju bara en bråkdel kvar av den här ursprungliga armén. Från 32 000 till 10 000 och nu blir det bara en grupp av 300 män som är kvar. Jaha. Och sen så går de då fram och spanar på midjaniterna. Och då står det att midjaniterna, amalektiterna och östlänningarna, de uppfyllde dalen som gräshoppor. Och det var lika omöjligt att räkna deras kameler som sanden på havsstranden. Det står faktiskt så. Men Gud, han har ju tänkt ut en lite kul grej. Så han säger till Gideon, men ni kommer vinna. Men om ni vill få lite extra självförtroende så smyg fram nu och lyssna lite på vad det är de pratar om. Så då kommer du få mod att anfalla lägret. Så precis när Gideon och hans män, de smyger fram där och ska tjuvlyssna på vad de här midjaniterna pratar om. Då håller en man på att berätta om en dröm som han har haft. Och hans vänner tolkar den som att det betyder nog att israeliten Gideon, han kommer att besegra hela midjaniterna, hela lägret. Alltså vilken uppmuntran. Gideon, han utrustar sina män. Kom igen, Gud ska vara med oss, vi klarar det här. Så han utrustar sina män med varsin fackla. Och så en lerkruka att täcka över den här facklan med. Och ett horn att blåsa i. Och så vid midnatt så smyger de fram till lägret och omringar det. Och när Gideon ger signal så blåser de i sina horn. Och de slår sönder lerkrukorna så att lägerplatsen plötsligt blir upplyst. Och sen kan de bara stå och titta på när fienden yrvakna störtar ut ur sina tält med dragna svärd. och börjar slåss mot varandra, och till slut så flyr de bort och Gideon och hans män vinner det här slaget. Märklig seger. Herren är med dig, du tappre stridsman. Jag ska göra dig stark. Gideon trodde först inte på ängelns ord, men Gud visade honom och folket att han var med. Så min sista punkt blir: lita på Guds löften. De håller. Vad är det som Gud har talat till dig om? Vad har han sagt tidigare? Vad har han sagt nu den här sommaren? Du behöver inte vara stark och klara allting själv. När jag är svag, då är jag stark, säger Paulus i Andra Korintherbrevet 12. Kanske behöver vi vara svaga och inte klara oss så bra själva, för att Gud istället ska kunna komma med sin kraft och använda oss. Ett av mina favoritställen i Bibeln, det är Jesaja 55, vers 8 och 9. Där det står: mina tankar är inte era tankar. Era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Gud har sitt eget perspektiv. Vi ser bara en begränsad del. Därför behöver vi träna oss att lita på hans löften och våga gå dit han kallar oss. Gud går före oss. Han går med. Han bär när det behövs. Han ska göra dig stark. Så en liten repetition av de fyra punkterna. För det första, Gud kan verka långt borta, men han finns alltid nära. Precis som den här ängeln som sätter sig under trädet. Jag vet inte om du tänkte på det, men det står så i den här texten. Att ängeln sätter sig under trädet. Som att han sätter sig där och tittar lite först på Gideon när han arbetar där i sin lilla grop. Och så säger han: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och så för det andra, prata med Gud. Prata inte bara med alla andra. Det är klart att vi ska prata med andra. Vi ska ju prata med varandra. Men prioritera att prata med Gud. Lär dig kommunicera, både prata med och lyssna till Gud, din himmelske fader. För han älskar när du vill ta tid med honom. För det tredje, se inte ner på dig själv. Men jag är ju bara. Vi har vår svenska jantelag. Men det är inte Gud som säger så till dig. Gud säger inte: ja, men du är ju bara. Utan Gud, han säger att du är värdefull, att du är dyrbar och älskad. Att han vill använda dig. Och för det fjärde, lita på Guds löften. Han sviker inte. Det bästa ligger framför oss. Vi ska sjunga en sång nu tillsammans. Just om det. Vår framtid ligger i Guds händer. Och så är det någon som känner att Vill du ha förbön av någon anledning, om det är någonting som du känner att Gud har talat till dig om idag, som du vill att vi ska hjälpa till att be för, eller om du har någonting annat som du har tagit med dig hit som du vill ha hjälp att be för, så känn dig fri att komma fram hit under lovsången nu här i en stund här efter. Vi har ju inte bråttom, klockan är inte ens 11 riktigt, så att vi kan ta en god stund här och sjunga tillsammans och be tillsammans. Man kan komma fram här som sagt, men känner också fria om det är någon som man kan säga till den man sitter bredvid: du kanske vill du be för mig? Så har vi en stund inför Guds ansikte, inför tronen.